Hur mycket är opera värt? Är det kall att jobba på Riksbanken och har amerikaniseringen gått för långt? Det här är Mammons rike.
The kingdom of Mammon. Economics, pop culture, finance. Mammons rika.
Kylan släpper sitt grepp om Sverige. Kvartalsrapporterna duggar tätt och det allsvenska gräset går från brungrått till grågrönt. Vi hoppas och tror på vårens comeback. Några som också börjar hoppas på comeback, det är Kent-fansen som vittrar comeback från Eskilstuna-bandet. De har öppnat för en återförening. Då undrar jag nu, panelen, en snabb fråga. Vilken comeback hoppas ni mest på april 2024? Vad säger Agri?
Tripphoppandet Portishead. Som 10 år har lovat att det ska komma någonting.
Fredrik?
Den franska houseduon Daft Punk, vars avsked var väldigt abrupt och kändes lite ovärdigt deras storhet.
Ja, Daft Punk. Sara Kristoffersson.
Alltså, jag är ju ingen musikmänniska här, så att jag måste säga min egen comeback. Jag sitter ju här.
Ja. Men var har du varit då om du gör comeback?
Jag har varit i min studerkammare.
Ja. Vi ska ta och presentera dig till att börja med. Du är professor i designhistoria och författare.
Yep.
Hoppar in här i vår panel. Hjärtligt välkommen.
Tackar, tackar.
Vi kastar oss direkt på veckans första ämne som är opera. Kultur är ju viktigt, har jag förstått. Och högst upp i pyramiden av kulturyttringar står, som vi alla vet, opera. Eller hur, Agri?
Mm.
Tyvärr är ju Kungliga Operan i Stockholm i så undermåligt skick att den behöver renoveras för drygt 3 miljarder kronor enligt Statens fastighetsverk som äger operahuset. Jag måste bara fråga panelen, vad säger ni? Är ni operafantaster? Sara, är du?
Nej, jag är sällan på operan.
Sällan på operan?
Eller väldigt sällan.
Fredrik, du kanske är operafantast. Lohengrin och Faust.
Faktum är att jag uppskattar opera. Även sett en hel, eller jag har sett 2 popband på operan i fantastiska konserter. Ena var Kite och det andra var
Entombed.
Spelade på operan.
Men själva konstyttringen här, gillar du den?
Jag gillar att den är så överdådig.
Ja.
Jag såg Askungen av Rossini på Folkoperan i höstas.
Ah, okay.
Det var strålande.
Mm. Agri, är du operafantast?
Nej, kan man inte säga att jag tycker alltså, vissa arior är vackra och så, men det är ju musikaler.
Mm.
Och vi låtsas att det är på toppen av pyramiden. Det tycker jag är lite.
Vad är för fel på musikaler?
Nej, musikaler är fantastiska, men det är inte högkonst.
Nej, okej. Okay. Ta det lugnt här nu. Det är så här, nu ska vi prata opera. Men vad säger ni om den här renoveringsplanen? Den ska kosta 3,1 miljarder och det ska hålla stängt i 5 år. Alltså, vad är det här? Kåken är ju bevisligen fallfärdig. Är det inte bara dags att flytta ut hela operan, blås kåken och så bygg ett nytt operahus? Sara, vad säger du?
Nej, jag tycker att den ska stå kvar. Jag tycker man ska renovera den.
För 3,1 miljarder kronor?
Det kostar att bevara byggnader och kulturverksamhet kostar också.
Mm.
Och jag tror att det är billigare än att bygga ny.
Mm.
Och inte bara därför, utan jag tycker att den har ett kulturhistoriskt värde.
Är inte grejen med opera också att det ska vara dyrt? Att det ska vara överdådigt? Att operan... Jag läste precis att operan är 3 gånger så stor som Dramaten.
Mm.
Vet du hur många rum som finns på operan?
Nej.
1000 rum. 1000 rum. Och att det kostar mycket pengar, att det känns överdådigt, att de har en guldfoyer, Stockholms bästa ställe att dricka champagne på. Det är en del av upplevelsen på något vis.
Man ska klä på sig liksom frack eller smoking.
Man kan i alla fall klä upp sig när man går på operan. Och känna som om man är med i en Army of Lovers-video eller någonting. Jag uppskattar verkligen det. Jag tror att redan Molière sa på 1600-talet, av alla ljud som människan känner till så är ljudet av opera det dyraste.
Ja.
Det ska kosta pengar. Och det här gör upplevelsen ännu större, att det kostar mycket pengar att renovera.
Mm, okej. Okay. Jätteintressant, Fredrik. Alltså, vad jag är ute och far här lite är ju att i Oslo till exempel, eller i Köpenhamn och Hamburg, där har man byggt nya operahus. Titta här. Här har vi då längst ner till höger, här har vi arkitekternas Snöhättas moderna operahus i Oslo. Ovanför där har vi det fantastiska nybyggda operahuset i Hamburg, och så är det då Holmens operahus i Köpenhamn. Alltså det här är ju ett signalvärde, ett statement, att vi är visionärer.
Men alltså, om man ska ta... det finns en skillnad här. Mm-hmm. I Köpenhamn så är det en privatperson, patriarken och redarkungen Maersk Mc-Kinney Møller, som ju har hovat in 2,2 miljarder kronor, danska kronor. Och danskarna älskar ju sitt operahus, men de kanske älskar det lite extra eftersom de som skattebetalare inte har betalat en spänn.
Så, och de har ju ett gammalt operahus också, eller hur?
Ja, ja, men alltså, längst bort, ja, men det här är ju lite fläskigare. Mm. Men frågan borde väl snarare vara om det finns någon svensk finansman som är redo att langa in några miljoner. Miljarder danska kronor.
Vem skulle det vara, till exempel? Wallenbergska operahuset på, i Frihamnen?
Ja. Varför inte?
Det vore något. Ja. De ville ju donera pengar till det här Nobelhuset på Skeppsholmen.
Är det fortfarande på Glasholmen?
Nej, inte längre på gång.
Men bygger någon en sån här byggnad i Stockholm, då kommer det arkitektuppror med högafflar och vill att det ska vara en ny klassicistisk stil. Så det skulle ändå inte funka, även om man hade de miljarderna. Men folk skulle bli så arga och upprörda. Det skulle inte vara för högt. Och... Så det är lika bra att renovera den gamla byggnaden, tycker jag.
Men hörni, miljarder hit och miljarder dit. Handen på hjärtat, hur viktigt är opera som kulturell uttryck? Är inte det här bara ett kälkborgerligt geschäft för överklassen?
Det tyckte Bertolt Brecht också. Så skrev han 12-skillingsoperan för det. Som ett antiborgerligt manifest. Så det är en konstform man kan göra vad man vill med.
Ja, Agri, du tycker ändå att det här är lite...
Det är en död konstform, ska
jag säga. En död konstform?
Ja, ja. Men det är okej. Det finns väldigt fina döda konstformer.
På vilket sätt? Det skrivs ju nya operor hela tiden. Den är väl inte död?
Ja, men alltså, operan blev musikalen. Det är det som hände. Mm-hmm. Balletten blev samtida dans. En ballettföreställning är någonting som påminner om dess högtid. Vi är inte i operans högtid längre.
Sara, tycker du att opera är en död konstform?
Nej, alltså jag går ju inte på opera, men jag tycker att även om det är, trots att det är en gammal kulturyttring, så tycker jag inte att bara för att vi lever med TikTok och sociala medier och Netflix, så tycker jag inte att bara för att någonting är en gammal kulturform så ska man inte kasta över bord på en gång. Cirkus är också gammalt, teater är också gammal kultur. Alltså, principen är att man behöver inte bara fimpa det. Mm.
Men alltså, 3,1 miljarder. Jag känner
vi lägger 77 miljarder på försvaret. Om vi inte kan betala 3 miljarder för att bevara operahuset, vad försvarar vi ens då?
Nej, men jag kände det ändå min uppgift som programledare att ställa Leif Östling-frågan. Vad fan får jag för pengarna?
Ja, men man ska också komma ihåg att nu är det 3,1 miljarder. Men tänk på Slussen. Det skulle kosta 12 från början. Det är uppe i 21. Så att det där 3 miljarder blir sannolikt många fler.
Ja, själv så tycker jag liksom att själva operahuset är problemet.
Ursäkta?
Ja, men när jag går på Kungliga Operan... När jag går på Kungliga Operan så känner jag så här, det här är på något sätt en borgerlig sekt där alla är liksom 65.
Säger mister, jag kommer från Östermalm.
Du har problem.
Måste du vara personligt elak?
Du är en självhatande Östermalmskille.
Nej, men grejen att jag tycker att flytta från det här gamla operahuset, liksom befria operan från operahuset. Nej, men alltså, komma ut ur de borgerliga salongerna.
Jag tycker till som folket. Fredrik att det är fint att gå, alltså, det finns väldigt få såna rum kvar som gemene svensk kan gå till. Det finns kanske såna
Dramaten.
Det går inte så Dramaten känns som en ABF-gård jämfört med operan.
Men det jag har problem med är att man klär upp sig, man går till den där fina champagnebaren och guldrummet och så ser man barberarna av Sevilla där man tar på sig olika hattar så att de inte ska känna igen varandra. Och någonstans känns det som att det behövs en bättre konstform för det här utrymmet.
Daft Punk kan komma till Stockholm och skriva en opera.
Det är helt okej med.
Eller hur?
Men det finns ju ett annat problem, men just med risk för att låta väldigt populistisk. Men jag kan också förstå att folk som inte bor i Stockholm ser det som lite problematiskt att så mycket pengar läggs på någonting i Stockholm. Även om det kommer ibland, kanske inte busslaster, men någon busslast i alla fall för att gå på operan, så är det väldigt mycket ett Stockholms...
fenomen.
Mm. Ja.
Och nu blir det bolån. Fredrik Strage, har du bunden eller rörlig ränta på dina bolån?
Nu tycker jag att du blir lite väl privat här, måste jag säga.
Agri, amorterar du?
Min fru tar hand om det där.
Sara, när löper ditt bostadslån ut?
Jag har ingen aning.
Ni är lite tveksamma. Då kan jag säga att det hade ni aldrig varit material för att sitta i Riksbanksdirektionen. I Svenska Dagbladet så öppnar finansutskottets ordförande Edvard Riedel för att kräva, man ska kunna kräva ut all information kring riksbankschefernas bolån. På det här sättet öka transparensen. Panelen, vad säger ni? Vad tror ni hade hänt om det kommer fram att riksbankschefen Erik Thedén till exempel, han band sina boräntor ena dagen och sen så chockhöjde han räntan nästa dag?
Han hade rullat sig i kära och fjädrar och lånereverser.
Ja, men hade man blivit upprörd ute på gatan?
Ja, men ute på gatan blir ju ingen upprörd, men folk hade ju blivit upprörda.
På Flashback.
Ja. Ja.
Men är det inte rätt att Riksbanksdirektionen synas på det här sättet? Vad säger du, Sara?
Nej, men jag tror att utgångspunkten är fel. Därför att jag tror inte att de... Det finns inget samband mellan om de höjer eller låser beroende på deras egen plånbok.
Utan de... Det är ju insiderinformation där.
Nej, men... Om man tänker som Milton Friedman, vad ger mest nytta? Mm. Visst, de kan tjäna kanske 10 000, 20 000 till och med på att binda eller sänka. Men de är mer intresserade av nyttan att i ett långsiktigt perspektiv och göra ett bra jobb som en riksbankschef. Det vill säga, de väljer att inte ta pengarna och stick, så gör de inte. Utan
De är fina människor som tänker på Sveriges bästa framför sitt eget bästa, antyder du här.
Ja, men problemet är frågan är felställd. Därför att sitt eget bästa är inte 10 000 i månaden. Sitt eget bästa är att göra ett bra avtryck i historien, sitt eftermäle, att ha varit en bra riksbankschef.
Men om man jobbar på Riksbanken, får man då låna pengar av Riksbanken, så funkar det kanske inte.
Nej, så funkar det.
Men för om man jobbar i en vanlig bank så får man ju väldigt förmånliga lån. Mm. Men de på Riksbanken får inte låna av Riksbanken, ett bostadslån på...
Nej, det tror jag inte. Men frågan är, det är intressant. Agri, vad tycker du? Hur höga lån får en riksbankschef egentligen ha?
Nej, men jag tycker inte att de borde ha några bolån alls.
Alltså?
Och
varför inte då?
Jo, men Caesar's wife must be beyond reproach.
Men alltså, de flesta människor i Sverige har ju bolån, även riksbankscheferna, så att säga. Man kan ju inte be dem flytta ut i tält, så att säga.
Nej, men vilket man kan köpa ut.
Eller?
Men kul, för att jag har ett... Hörrni, det är kul. Ni ledde in diskussionen precis dit jag ville, för jag har ett radikalt förslag. Jag tycker att riksbanksledningen måste isoleras från räntemarknadens volatilitet och nycker. Ja, vi har tagit fram ett skissförslag här. Det är personalbostäder på Riksbankens tak, de så kallade riksbanksbarackerna. Där kan Erik Thedén och company bo tillsammans med sina nära och kära och där fokusera på sina nära och kära, men framför allt på penningpolitiken och inflationen.
Var... Är det inte som i Svenska Akademien att man får en lägenhet i Gamla stan?
Ja, lite så. Jobbar man åt kungen så bor man på Slottsbacken.
Ja.
Och sådär.
Det behöver inte vara liksom baracker. Det kan ju vara något fint.
Om de inte får ta bolån som många människor har, då måste man ju erbjuda dem någon annanstans att bo.
Ja, men då har vi riksbanksbarackerna. Ja. Centralt, komfortabelt, spatiöst och nära till jobbet.
För transparensens skull skulle man kanske kunna kombinera det här med kameror som filmar deras möten så att man kan hänga med. Så att man ser att det inte förekommer någon korruption. Lite som man finansversionen av Big Brother eller någonting. Att de filmas dygnet runt och så ser man hur de...
Jag tycker inte det är fel att man visar vad de har för bolån. Men då utgår man också från att de... höjer
att de är självmaximerande.
Ja.
Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon.
Och nu vidare till veckans mest väntade nyhet. Men jag måste kolla med panelen först. Förra veckan så var det Elle-gala som samlade gräddan av mode och kändiselit. Var någon av er där? Sara,
nej,
du var bjuden?
Jag borde ha blivit bjuden.
Ja, Agri?
Var inte heller bjuden. Skandal.
Fredrik då?
Jag brukade få inbjudningar till Elle-galan förr i tiden.
Du får inte det längre?
Nej, men jag fick det förr.
Ja, när du var i din storhetsperiod?
Jag är fortfarande stor, Jonas. Det är galarna som blev små. Mm.
Okej. Okay. Det var ju tur att ingen av er var där, för att säga, för att det var inte bara ostron och champagne som gästerna tuggade i sig. Det fanns faktiskt kändisar som tog kokain. Titta här, det är braskande nyheter. Nu är alltså droger inget vi förespråkar här i Mammons rike. Det här är en revlevnadsshow. Men nyheten fick mig ändå och blev inspirerad att lansera en lek. Kommer ni ihåg man hade ibland... Lekte ni leken, är det här en drogfri fest eller inte? Gjorde ni det? Nej, just det. Det gjorde vi i alla fall i mina kretsar. Reglerna är i alla fall enkla. Jag tänkte vi ska testa några fester här som ni då får utifrån känsla och fördomar, kan jag väl säga, avgöra om ni tror att det var en drogfri eller en drogfull fest. Vi börjar med Dagens Nyheters julfest, Agri.
Alltså Fredrik vet ju säkert svaret på den här, men jag skulle faktiskt säga nej.
Drogfri,
för att man vill vara duktig.
Ja.
Det är inte så man ska hålla på med.
Sara?
Alltså, nu skriver ju både jag och Fredrik för Dagens Nyheter.
Ja.
Så mitt svar är absolut inte.
Absolut inte.
Mitt svar, motfråga, har Dagens Nyheter en
julfest?
Jag har aldrig blivit bjuden till... Inte nog med att jag inte får inbjudningar till Elle-galan, får heller inte inbjudningar till Dagens Nyheters julfest.
Okay. Sommar med Ernst slutfest då? Drogfri eller inte?
Jag läste en undersökning för 10 år sedan om att de yrken som missbrukar mest droger, förutom konstnärliga kreativa yrken, så är det golvläggare, hantverkare, målare, snickare.
Okej.
Okay.
Utan tvivel.
Ja, skulle jag tro. Mm.
Ja.
Mm. Jag tror också att det förekommer droger här. Kanske inte koks, men liksom någonting... Svamp eller så.
Det är väl därför som hantverkare vill börja klockan 4 på morgonen.
Och så säger de så här, pick me up.
Exakt. Sista festen. En helt vanlig fredag på riksdagskansliet. Sara, drogfri eller inte?
I alla fall på toaletterna. Och det är empiriskt prövat redan.
Ja, precis. Det förekom ju. Mm.
Ja, inte längre.
Ja, men det var ju journalister som var där.
Alla de där kör 12-stegsprogrammet nu.
Mm.
Skuldsanering. Bing, 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 bing.
Somliga har bolån, andra har skulder som måste saneras. Och den här veckan så är det du, Fredrik Strage, som står inför skuldsanering. Berätta.
Jag var ute i lördags på en bar och jag beställde en espresso martini vid bardisken.
Mm-hmm.
Och då upptäckte jag att de här nya doserna saknar en knapp för ingen dricks. Man kan bara välja med 10%, 15% och 20%.
Okay.
Men jag betalar med kort och sen går jag tillbaka till mina vänner. Och då kommer bartendern och säger, du, jag vet inte om det där gick igenom. Kan du kolla det med din internetbank? Och jag säger, du, jag har tyvärr inte bank i mobilen. Jag har aldrig brytt mig om att skaffa det. Han säger, jaha, men då vet jag inte om du betalade eller inte. Och jag säger, men jag är ganska säker på att det gick igenom i alla fall. Kan inte du kolla det? Nej, sa han. Och då sa jag, okej, men jag ska ta en espresso martini till.
Mm-hmm.
Och då, om den inte går igenom, då vet jag att det är något fel. Då kan jag betala dubbelt istället. Då fick jag gå tillbaka sen, ännu en gång, fråga om hjälp för att inte dricksa. Och varje gång som jag då bad om hjälp så kände jag mig som en usel människa.
Mm.
Det här kallas tip-shaming.
Ja.
När man känner sig som en dålig person för att man inte dricksar. När man har gått fram till bardisken. Jag tycker att går man fram och hämtar sin mat... Så det är lite en annan grej än om en person kommer fram med den.
Du vill kunna köpa en espresso martini utan att dricksa?
Nej, jag vill dricksa ibland.
Men det ingår ju i lönen.
Ja,
jag vet. Och frågan är... De har okay redan att jag känner sig
Frankrike är det så att där så är många inom restaurangnäringen emot det här drickskriter. För det dumpar lönerna. Alltså, de får ändå dricks. Jag tycker... Ja.
Och det är en diskussion i Reservoir Dogs av Quentin Tarantino där man pratar om att dricks det är servitrisernas enda lön, men så är det ju inte.
Den enda som inte håller med är Mr. Pink, som är lite av ett as, Steve Buscemi i Reservoir Dogs. Han håller ett långt anförande om att nej, men jag tror inte på att dricksa. Jag dricksar om de verkligen gör något bra för mig. Och de andra bara så här, okej, vad ska hon göra? Ska hon gå ner på det? Liksom, vad krävs det för att du ska dricksa?
Men det här är en amerikansk företeelse som du har spridit.
Det intressanta är att Pulp Fiction, vad spelar Steve Buscemi där? Kypare. Som en markering.
Shop of Sally! Bing, 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 bing.
Kommersen, den pågår varje minut, varje sekund i Mammons rike. Det har blivit dags för veckans köp eller sälj. Och jag vänder mig nu till professor Sara. Ska du köpa eller sälja den här din första vecka i Mammons rike?
Jag säljer.
Jaha. Vad är det du säljer?
Jag säljer Kulturhuset som var väldigt snabba på att avtrycka knappen med att be om ursäkt. En debatt som hölls där i veckan.
Jaha. Vad handlade den här debatten om?
Debatten handlade om bland annat om Tintin-gate och känsliga ord. N-ordet till exempel, vilket är ett nedsättande glåpord. Men det var en kille i publiken, en svensk tjänsteman, som berättade att hans pappa var från Sudan. Mm-hmm. Och så skulle han berätta om sina erfarenheter när han var barn, när han fick det här glåpordet efter sig. Sina erfarenheter av rasism, helt enkelt. Då säger en i panelen att nej, nu är jag utsatt för rasism. I korthet.
Och det var då Barakat Gebrehavariat som lämnade panelen. Ja. Men alltså, jag har ju läst mycket om den här debatten på Kulturhuset som då kanske bevistades av 15 personer eller någonting. Det har skrivits oerhört mycket om den på kultursidan. Men det verkar ju vara en väldigt stökig debatt. Jag vet inte, var du där? Det verkar vara väldigt stökigt och Moderatorn kanske inte skötte det. Var det inte ganska bra ändå av Kulturhuset och liksom be om ursäkt?
Alltså, ingen representant från Kulturhuset var ju inne där.
Så okay.
Det var det jag menar med att man är snabb på att avtrycka knappen och be om ursäkt utan att man
har koll på vad som sades.
Sen är det ju så att en debatt är inte en debattscen där man ska debattera känsliga ord, är inte ett tryckt rum. Eller tryckt rum. Alltså, det är, där ska man kunna samtala med varandra utan att kuta ut.
Det här är en komplex diskussion. Ingen av oss var där. Vi befinner oss i alla fall i ett tryckt rum. Det tycker jag är fint. Fredrik Strage, vad ska du köpa eller sälja den här veckan?
Jag tänkte köpa den neokonservativa ideologin, som jag hoppas gör comeback. Det är kanske det minst dåliga som kan hända just nu.
Aha.
Neokonservatismen var en ideologi som omfamnades av George W. Bush och hans hejdukar i början av 2000-talet.
Hejdukar, ja.
Hans hejdukar.
Ja.
Den gick i korthet ut på att USA ska påtvinga liberal marknadsekonomi på resten av världen.
Ja.
Jag var ute och demonstrerade mot denna ideologi då. Jag tyckte det var förskräckligt. Jag var emot Irakkriget, som i och för sig var en fruktansvärt dålig idé. Men nu så känns det som att
du hoppas lite på
det. Det enda som är värre än att USA lägger sig i andra länders angelägenheter är att USA inte gör det.
Ja, isolationismen.
Precis. Och efter det här stödpaketet till Ukraina, som gjorde mig väldigt glad, så hoppas jag att någon kanske ändå, ja, men det är ett sätt de skulle kunna börja samarbeta med Condoleezza Rice igen.
Så man kan säga att du köper deras abortlagstiftning. Nej, för att finansiera kriget i Ukraina.
Jag köper inte deras abortlagstiftning. Jag är väldigt för aborter. Jag var ihop med en goth-tjej en gång som sa att hon ville göra abort. Men det blev inget. Jag lyckades aldrig göra den här gravid. Men hon... Ja, men neokonservatism.
Ja. Ja, okej. Okay, tack. Agri, köp eller sälj den här veckan?
Sälj.
Ja.
Konceptet återvinning.
Jaså, varför då?
Det var ju någon skandal
så omodernt.
Nyligen. Ja, eller hur? Det var någon skandal nyligen att något företag som skulle återvinna batterier och sånt hade bara grävt ner det. Det känns som att varje månad så är det någon sån skandal. Kläderna som ska återvinnas, som ska användas på det här sättet, de bara slängs någonstans eller skickas till Afrika. Och det händer ju ingenting. Vi vet det här, men det är som ett avlat att vi lägger våra glasflaskor, de färgade glasflaskorna, och de klarar, och då har vi gjort någonting.
ett modernt avlatsbrev. Ja. Alltså. Men då måste jag ändå säga, är det inte precis just det vi moderna konsumtionstokiga människor behöver? Att vi behöver liksom sona våra brott. Ja, men minst inte... två gånger i veckan när man går till gröna automaterna.
Ja. Alla kan inte sitta här och skuldsanera sig.
Men mer, jag tycker mer konsumtionskatalysis.
Eller den där knappen skänk till skolan.
Det är lite som ett modernt
då får man dåligt samvete.
Jag blev så irriterad när Aftonbladet avslöjade att H&M skickar många av sina returplagg direkt till Benin, till någon soptipp där det sitter barn och så här petar på. Jo, men för när jag gick dit med mina gamla kläder till H&M för återvinning och jag kände mig som en god människa och så fick jag dessutom ett presentkort. Ja.
Så du kunde köpa mer kläder?
Så jag kunde köpa mer kläder, precis. Hörrni, det var en härlig känsla och nu är den borta.
Nu är den borta.
Som så många andra känslor.
Inget varar för evigt här i Mammons rike. Jag vill ändå tacka er för att ni var här och bidrog till en spänstig diskussion. Vi är tillbaka om en vecka igen på efn.se. Se oss då. Nu säger vi hej då.
This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.